Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Programmet presenteras av Betsafe.
Småprogram från Storbritannien som vanligt numera på onsdagar på Wenström Television, Viasat Sport.se, Betsafe.com och så finns vi poddversion på Acast och iTunes. Den här gången är det mellan Premier League-omgångarna 12 och 13. Och den här gången är det inte bara ni som är välkomna utan också min expertkompis Pontus Kåmark. Sitter bra?
Ja, det sitter jäkligt bra här.
Stadigt.
Ja, bra bänk här.
Det är väl inte så van vid annars, eller? Ja. En fantastiskt jämn serietopp ser vi.
Ja.
Där hur många då kan vinna?
Jag skulle vilja dra det till 5 lag och de topp 5 som är just nu. Alltså klipper jag bort Manchester United. Blir inte när United-fansen glada. Nej, men det känns att det varit lite för mycket turbulens, problem. De ligger så pass många poäng efter. Jag vet säsongen är lång, det är många poäng att spela för. Men jag får inte den känslan att de kommer att kunna ta titeln.
Däremot, det är lite för många lag också.
Ja, som man ska förbi. Där. Man ska förbi alla de här då. Men Tottenham har ju visat sig. Chelsea har ju återuppstått igen. Arsenal är ju som vanligt lite upp och ner. Sen har du ju då Liverpool under Klopp nu. Och City. Det är väl de som känns hetast att kunna ta det.
Och väldigt mycket av offensiv, kreativ, utvecklande fotboll som också vinner. Tycker inte du?
Det har ju blivit det. Det är ju dels den förändringen för länge sedan med trepoängssystem så. Oj, att man inte bara ska kunna...
Ska vi gå dit?
Ja, vi går dit. Nej, men visst är det så. Kreativitet och offensivt spel lönar sig. Det blir svårare för lagen oftast att försvara sig över en hel match, även om vi har sett vissa kollektiva bussar som verkligen har satt stopp för storlagen. Mm. Det är så pass mycket bra spelare. Ja, i alla lag och även de sämre lagen. Så att det finns ju kvalitet att kunna spela försvarsspel så att även då de här superstjärnorna inte lyckas.
De flesta säger ändå och tror allra mest på City i det långa loppet.
Ja, jag har ju också haft dem även förra säsongen.
Har du fortfarande?
Ja, men jag tycker att, och det var inte då efter de första 3-4 utan det var inför säsongen så hade de bäst förutsättningar. Men jag tycker det är så pass jämnt nu så att jag tycker inte att det går att se. De har inte imponerat så mycket mer än de andra lagen. Och det tror jag man känner i ligan. Så det känns verkligen mer som ett öppet race. Mm.
Det här programmet tar lite avstamp i just Manchester Citys bortamöte med Burnley. Det är Turf Moor. Och det är nog ingen större skillnad mellan två lag i samma liga som just mellan Burnley och Manchester City. Vi har det något så när i Premier League i alla fall måttmätt genuina, mera gammaldags Burnley jämfört med ett upputsat och mega maxat Manchester City. Och de ska mötas i den första matchen i den här omgången. Vilket för mig tillbaka lite grann till hur var känslan, atmosfären Premier League på din tid, inte så länge sedan. Men ändå, det är ganska stor utveckling sedan dess.
Kommer man utanför turiststråken, och då tänker jag Old Trafford och kanske London med all det som har dragit med folk som kommer in och flyger in från hela världen och slipsar och allting som sitter så skulle jag vilja säga att det är ganska likt. Kommer man ut till de genuina arenorna så är det ju samma människor. Det är bara att de har blivit 20 år äldre och sen kommer det nya. Så att jag skulle säga att där är ju England fortfarande konservativt. Men det är klart att hela Premier League, hela skapelsen Premier League har ju blivit ett enormt, ja, i mitt sätt att se det, lyckat spektakel. De håller ju på att ta över. Det finns ju rädsla i Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike att Premier League blir för starkt kommersiellt och alla stjärnorna då som är där och sälja då tv-rättigheter.
Ja, med ett färskt mega bronto tv-avtal med Kina till exempel. Ska man ut till rötterna och ta del av det, då ska man till exempel till Turf Moor. Det som de flesta besöker är ju numera kanske London Stadium, där finns Emirates, där finns Old Trafford. Alltså det är mer ett sorl. Du talar om att det är lyckat. Är det inte ett globalt jippo då som blir ett spektakel?
Jo, fast man kan ju få lite vad man vill. Jag kan gilla charmen med det här träkonstruktionerna, komma ut och hela den atmosfären. Men samtidigt så dras jag med av glamouren, lyxen, superstjärnorna. Hela den världen också på något sätt.
Det är de verkligen galna veckolönerna.
Ja,
kan du tjusas av dem lite grann också? Eller?
Jag bara tycker att jag är lite bitter att de inte var såna förr.
Det var för få nollor.
Ja, exakt. Så att, nej, men visst, det är ju en löjlig proportion. Alltså, när man tittar på just penningasidan på det. Mm. Så jag försöker faktiskt att inte ens blanda in den, för den har ju med marknadskrafter att göra. Vem, om det nu finns ett intresse, vem ska tjäna pengarna? Är det klubbarna? Är det tv-bolagen? Är det spelarna? Eller vem? Om det nu finns ett intresse och det finns en massa pengar och man krämar ur det, så där ligger ju i så fall, ja, hur man vill se på hela businessen på det sättet. Så därför så väljer jag liksom att hålla det till så länge produkten är attraktiv så att det inte går överstyr. Och det tycker jag den är på båda håll. Både det klassiska, faktiskt då kan man åka upp till Leicester. Det är bra tryck på hemma på King Power som den heter nu för tiden då. Inte Filbert Street. Men även att åka och titta i London är ju faktiskt en upplevelse.
Vi ska absolut till Leicester om en liten stund och titta på deras situation som är en helt annan än förra säsongen. Nu när Pontus är här. Lite grann kring gåtorna kring United och Arsenal också efter 1-1. Hur är det egentligen med dem? Vi kommer dit så småningom. Men tar oss till Turf Moor nu med hjälp av reporterteamet Nina och Ville. Och just kontrastmötet mellan Burnley och Manchester City.
This is my brother Colin.
My younger brother.
Yes.
And we're just fanatics. We're just Burnley fanatics. Thank you. 40 years, me. 40. Over 40 years, yeah. Yeah.
This is a journey of what we're all on. We've all got to stick together. Times are when it's going to go wrong. Times when it's going to go brilliant. So no matter what happens, we're in it for the long haul.
Trots att pengarna från de enorma tv-avtalen fördelas jämnare i England än på väldigt många andra ställen, så skiljer sig förutsättningarna mellan Burnley och Manchester City. Pep Guardiola City gjorde en av de dyraste backvärvningarna någonsin när man köpte en 22-årig John Stones för 47,5 miljoner pund. Burnley slog transferrekord 2 gånger i somras när man värvade in de landslagsmeriterade Jeff Hendrick och Steven Defoe. Prislappen för de två tillsammans når inte ens halvvägs upp till Stones. Manchester City rymmer nästan 55 000 åskådare på Etihad Stadium, medan det knappt går in 22 000 på Turf Moor. Men den uppmärksamma kan ibland skymta tomma stolar på Etihad, trots att man erbjuder några av de billigaste säsongsbiljetterna i ligan. Kanske kan det vara så att där pengarna kommer in så försvinner någonting annat.
The atmosphere.
Atmosphere.
Yeah, it is a bit flat.
I'm old school, mate. I'm an older person. These don't really get it, but for me personally, yeah, I prefer the atmosphere because that's what I've been brought up with as a child. So it's still great. I mean, the success is there. It's difficult because you can't have both. I mean, we've been looking on the other side of Manchester, and the atmosphere has been flat there for a long time. And we've had a great atmosphere, but no success. And now we're tasting the success. Yeah, I do think it's a lot to do with the money. And success does bring you that, because you do get that.
I was at Main Road, and it was a better atmosphere then. It was always losing. So we had to sing to keep happy, to keep cheering. So it was used to go out, and the match was a bit of a distraction. You used to go out, have a drink with your family, have a beer, and it was better than a match. But we was always there, and we had a brilliant atmosphere. And there's a group called 1894 fan club group, what, trying to get more support, more singing. Like, it is better than it was, but it could be better.
We all see the stadiums. You, whichever stadium it is, you don't have the same atmosphere. I think that's the main thing. You know.
I think that's up in that country. It's not just here, it's in general.
Yeah.
If you go to Germany, they have safe standing sections. I think that's what we could do with here. Yeah, Pete, it has been talked about, but I think it's a long way off yet. But it needs to happen, you know, if we're to compete. I think it makes a big difference. Like Champions League game nights, there doesn't seem a brilliant atmosphere. There was against Barcelona, and there was against Real Madrid last season and PSG, but there's people come that, you know, you've never seen before.
Well, you're not going to have a great atmosphere with empty seats, are you?
You know, you need... But then again, it's great when there's an atmosphere. That's the only thing different for me to Main Road.
Yeah. Everything's changed. Like, we're came by the top players in the world. As you said, the facilities are out this world. We're getting talent, young talent from around the world as well. So it's changed dramatically, and it's creating a load of jobs around the area as well for local people as well.
We waited all our lives for this. This is like being in heaven. It's brilliant, wonderful. But there are no easy games, you know. Everybody, if there's a weakness, somebody will find it, and somebody will exploit it, which Burnley do quite a lot. They know how to do it. That's how Burnley play football.
Burnley has... It's a small town, small club, but we have a good atmosphere, especially having the Davies Fishwick stand, where people stand up and next to the away fans, they create the atmosphere at Burnley. But the whole club, it's a nice feel around the club. The football in Burnley is the main thing really around here, because it's such a small town, but we've got, obviously we're a Premier League club, it's great for the people around Burnley. It's just a great feel around the club really. And if we can keep this up, keep the fans on our side and Burnley's side, we'll do really well this season.
We didn't win anything, we won nothing, we was poor, we was relegated, but the atmosphere was miles better than it is today, because that's what you get with success, I'm afraid. You don't get the atmosphere, you get people coming, no offence, from Sweden, from different countries, and they come for the day out. They don't understand the club.
We do get a few tourists, but if you look at Man United, Arsenal, City, you get like... I've been to Arsenal, and the amount of banners around the stadium, German gunners, yeah. Chinese gunners, Japanese, got all these, but at Burnley you don't really see that. And we just, if a lot more tourists came to Burnley, I don't think there'd be like that much of a good fit, like good atmosphere on it, because they wouldn't know Burnley as a team, they wouldn't know the chants. But I think it has a positive effect, obviously, on United. They get more money off it buying tickets, don't they?
No, I think we've still got the same fans. We had a lot of fans before we got the success, when we were back at Main Road. I'm 50 now, so I remember how bad things were. So, I think we've got new fans coming in, but we've still got the core who remember how City were, you know, in the old days. So we're happy about the new times.
Really, the Premier League's only a recent thing in the overall scheme of things, because the Football League was formed by people like Burnley, not Arsenal. Burnley were in it, Arsenal weren't, in the 1800s, so that's where we look to, where our heritage, not the recent years.
We have a small squad, 25, 30 players, you know, and they could let 40 players go out on loan. We couldn't let 40 players go out on loan, that'd be the whole squad, including the young men and the groundsmen and the cleaners, you know, everybody. That ground would be empty, you know, we'd have nothing, so...
That's football today.
It's mainly about the city keeping everyone happy with the manager, the club, the team, getting the points, the wins. Sometimes I think the money can have negatives, because if you look at Manchester United now, they're not doing great, are they? We're only one point behind them before today. And we're Burnley, they're the billionaires, Man United, the club at Man United. So I think as long as you have a good chemistry with your team, with your players, you can do really well in this league.
I think you need to keep reinvesting and keeping things fresh, really. I think lots of teams have proved that over the years, that, you know, you have got to spend to actually compete.
You need half 50-50. Atmosphere always good, but you always want to win as well.
Programmet presenteras av Betsafe.
Alltså där låter det och ser det ut i kvarteren kring Turf Moor. Mitt absoluta favoritnamn när det gäller arenor till exempel. Behövs Burnley, alltså en klubb som Burnley, och de krafterna, de åsikterna där i den här galoppen som annars Premier League handlar om? Och finns det plats för en klubb som det?
Det finns nog inte plats, men jag tycker att den behövs, för det grunden till idrotten är ju oftast traditionen. Det är ju på något det som bygger klubbmärke, intresse, ett sätt att leva och så vidare. Du går inte in på Old Trafford med en blå tröja exempelvis. Det skulle jag aldrig en United-fan. Så det finns ju långt ner i rötterna på något sätt att det ska finnas. Mm. Men jag tror samtidigt att folk gillar glamouren. Det är lätt att bli fartblind där uppe med alla de här megastjärnorna som man då vill ha i sitt lag. Du vill dessutom vara framgångsrik. Så att det finns ju naturligtvis en liten grupp som gillar verkligen nörda ner sig i det här genuina. Och jag tror vi alla lite till mans glorifierar det, att man vill ha det så. Men sen är man ganska bekväm. Det bara att se hur man vill ha det i samhället. Va? Det här gammeldagsa mysiga, ja, semester en vecka. Men sen vill du ju leva i, där du har det bekvämt ungefär. Jag tror att det är likadant med, kanske dålig liknelse, men jag tror att det är likadant med fotbollsmänniskor.
Det finns ju de som uppskattar utedass någon vecka om året. Jag förstår dem inte, men ändå. Okay.
Och det är alltså Turf Moor då? Är det utedasset eller?
Det var du som sa det. Vi tar oss till Leicester City nu. Pontus är här, den här Champions League-veckan. Det här är ju ett program som helt och hållet behandlar Premier League. Men Leicester City har i sitt Champions League-programblad intervju att en viss K-mark.
Ja.
Berätta.
De har inte glömt bort mig tydligen.
Nej,
då.
Berätta.
Ja, historikern John Hutchinson ringde mig och frågade. De har alltid en för detta spelarprofil i matchprogrammen då, och nu när det var Champions League så tyckte de att det passade bra med mig eftersom jag är den mest meriterade spelaren genom tiderna i Champions League i Leicester.
Fortfarande.
Och de har ju inte varit med där så mycket, det är inte så många andra som har varit där, så att kanske Mancini var ju där ett tag. Han kanske har varit med. Han har ju spelat lite grann, har han inte det?
Skit i honom.
Ja, vi struntar i honom. Nej, men så att det var en ära och lite kul ändå då, att de fortfarande hör av sig och att man fortfarande kan få vara med.
Vad var de nyfikna på? Vad sa du?
Ja, men det är lite vad jag gör idag. Det är väl det folk där då kommer ihåg mig som spelare när man var ung på den tiden. Vad gör för detta spelare som var i klubben då 20 år senare, så att jag tror att det är snarare det. Plus en liten tillbakablick med cupfinalen, Jorginho, och de försöker väl bygga upp mig. Det blir de tvungna att göra.
Så
att,
men det står ju högt i kurs där fortfarande. Det vet jag, det behöver du inte säga. Han gör det. Och blir fantastiskt mycket ihågkommen för just att ha haft Jorginho i fickan vid ett par tillfällen. Läget för Leicester City, helt annat än i fjol, då allting bara gick deras väg. Nu är det 2 poäng till godo på sträcket och nedflyttningsplats, där vi egentligen trodde att Leicester skulle vara redan förra säsongen. Ja. Alla trodde ju det.
Ja.
Är det risk för dem den här säsongen helt plötsligt?
Man kan aldrig räkna bort risken. För är man där nere så är man där nere. Jag kommer ihåg så sent som i fjol vi snackade om Newcastle. Jo, de är där nere, men det ordnar sig.
Too good to go down, ja. Finns det alltid liksom ett uttryck.
Exakt. Så att risken är ju där. Samtidigt som jag förutspådde ju, och det kanske var många med mig, så behöver man inte vara något geni för att göra, att det skulle bli ett mycket svårare år. Dels att man överpresterade något enormt. Den sagan som ändå var ju en världsnyhet att Leicester lyckades ta sig hela vägen. Men då först de procenten att man då inte gör en lika bra säsong. Sen att man ska spela i Champions League, det har också erfarenhet av bland annat med Göteborg, AIK, där det har tagit så mycket kraft. Man är med på den här glamorösa scenen, sen ska man åka borta på Turf Moor, utedasset då, och spela. Och du måste vara lika taggad, för det är landslagsspelare, det är de som vill skicka upp dig på läktaren och ut från sidlinjen, och det gör ont och det kostar på. Så du måste vara mentalt lika förberedd på Turf Moor som i Champions League. Mm. Och är man inte det så åker man på däng. Mm. Nu tycker jag att Leicester, de har ju fått bra spelare, de har en väldigt bra ekonomi, de har i stort sett samma lag som i fjol, så att mycket talar för att de kommer att reda ut det. Att de kommer att gnugga upp sina poäng och kanske blir ett mittenlag som jag har trott att de skulle bli i år. Men Risken finns där.
Slutspel i Champions League och åka ur Premier League.
Ja.
Ja, det är det som faktiskt finns på bordet. Gåtorna kring United och Arsenal, de spelade 1-1 med en massa märkliga tankar efteråt, i alla fall hos mig. Mm. Hos Mourinho så är det mest otursförföljda laget som finns tydligen. Mm. Vi hade varit topp 4 om jag vet inte vad.
Om inte turen
och flytet. Och ja. Ska José Mourinho vara en manager som ska lita på turen?
Nej, och jag skulle aldrig själv ens gå ner så långt och börja prata om tur och otur när man själv spelar. Det är bara bita ihop. När man i så fall har otur, det är ingenting som man kan gå ut och hålla på och kackla om, tycker jag. Utan har man köpt spelare för ett par miljarder, ska vara den bästa managern och så vidare. Man har alla de förutsättningar som inte finns på Turf Moor exempelvis. Då får man liksom på något sätt jobba sig igenom, hitta en plan B, plan C, plan D. Mm. Och ändå lyckas, kanske inte lika bra såklart, men jag håller inte med. Det är inte mitt sätt hur jag skulle agera i den situationen.
Han söker fortfarande och har inte funnit riktigt hela formen än. 2x1-1 för Arsenal har det varit i lite större matcher. Tottenham inför landslagsuppehållet, United borta här nu då. Mm. Räddad poäng, 89:e minuten, Olivier Giroud. Har inte visat särskilt mycket mer. Var inte nära att göra mål vid några fler tillfällen egentligen.
Nej.
Är det en styrka eller svaghet hos Arsenal vi ser den? Att ändå knipa en poäng eller att inte bjuda på mer, inte vara nära för någonting mer än så egentligen.
Otroligt.
Försök bedöma
ja,
det.
Det är naturligtvis både och, men så tråkigt svar. För ja. Man skulle ju bara vilja ha... Men, jag har ju tänkt som spelare själv hur man ibland har varit i olika situationer när man ibland vinner, förlorar, spelar oavgjort. Och det är ju trots allt att inte förlora, skulle jag vilja säga, en styrka. Att även när man spelar dåligt få med sig poäng, det är ju mot bra lag särskilt, så har man ju en grundtrygghet. Men samtidigt så kräver ju också att man vinner när man ska vinna. På något sätt för att vara en vinnare. Det är ju där det ska bli 1-0 och inte 0-0. Att man går över det lilla steget, att man då tar de där sista poängen. Och det kan ju faktiskt bli det som avgör i slutet om man då blir trea som vanligt eller vinner.
Mm, så det kanske var en bra poäng i alla fall.
Det är en bra poäng. Den behövs in. Det kan ju vara två missade, men på bortaplan brukar man ändå tycka att det är en vunnen poäng, så att man inte ger då oftast då de lagen som man kampar om där uppe, det blir ju skilda poängförhållanden ifall man ger dem en trea där exempelvis.
Bournemouth hemma ska man inte ge bort någonting som den här helgen till exempel. Allra sist i den här delen av veckans avsnitt, bara en påminnelse om att det är en tumme upp som gäller på Facebook för Venström Television om ni vill vara med i de här programmen och inte missa ett enda. Det är ett konstant flöde av småprogram från Storbritannien. Venström Television på Facebook alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burnley mot Manchester City, det är alltså första matchen ut den här 13:e omgången. Tänk, bara tre lag, Chelsea, Liverpool och Tottenham har ett bättre hemmafacit än Burnley som har tagit fyra segrar där hemma. Har vunnit mot Liverpool, stört Arsenal och byggt för en mittenplacering som ingen trodde egentligen.
Everton kan de... också 2-1 är en fantastisk match.
Just det, bra, bra. Och fler. Alltså, kan de störa City också?
Bollen är under allt. Ja, men det skulle jag vilja ändå säga att visst kan de störa, men jag tror att skillnaderna är så stora att upprepa bedrifter gång efter gång, då ökar ju risken när man är mycket, mycket sämre individuellt såklart. Men absolut, på en bästa dag där vissa lag då har fått erfara det, med det här gammeldagsa, nu jäkla går vi ut och tar de här finlirarna, de här primadonnerna, och man pumpar upp sig och får matchen dit man vill, som man har fått vid de tillfällena, då kan man störa, och det är ju det självförtroendet de tar med sig, såklart. Men grusar det sig, då är de för svaga att kunna resa sig igen, skulle jag vilja säga.
Är det upp till Sean Dyche här att pumpa upp sitt lag med just de här värderingarna vi har hört, ja, om folket?
Det är det gamla.
Att det är basic. De där primadonnorna som kommer hit.
Jag tror att det är precis de så. Det är mycket svordomar och ut och fysiskt tufft. Det ska vara tråkigt. Det ska göra ont och det ska vara tråkigt. Och City, det är också deras problem. Att ena veckan spela ute mot Barcelona i Champions League och sen då komma till Turf Moor. Och det vet ju spelarna om, såklart. Så att det är ju det man får försöka spela på. Och Sean Dyche har ju gjort det fantastiskt. Han har ju fått hela sin personlighet, hans sätt som spelare, hela hans filosofi med precis det vi nämner då, det får han ju ut till spelarna. Han är lite Diego Simeone, skulle jag vilja säga då, med den energin och fighting spiriten. Och det är klart, så länge det håller, då bygger ju det laget. Men det är ju lättare att rasera ett sånt lag också då, eftersom det finns såklart brister. Mm. Det finns sämre spelare än i många andra klubbar individuellt sett.
City har ju haft lite knepigt att liksom övertyga på sistone. Har ju kryssat 1-1 några gånger och nu precis på slutet lyckats då ta med sig en 2-1 borta mot Crystal Palace. Yaya Touré från...
Alltså, vad hette han, sa du?
Långt, långt bakom fiskpinnarna i frisboxen hos Pep Guardiola. Han bad om ursäkt och sin agents vägnar, om man nu ska behöva göra det och vad nu det hjälper. Men han spelade för första gången och gjorde båda målen borta.
Jag tror till och med att han var i en annan frys. Han var inte ens i den frys. Jag visste knappt att han var kvar i klubben.
Han var i den där extra frysen nere i källaren. Ja, trappade ner. Liksom,
ja, exakt.
Med stort lock så här uppe på. Inte i den vanliga bruksfrysen. Alltså, kan han bli någon form av katapultfaktor? Alltså en sån där extra förstärkning helt plötsligt som bara blir en injektion för City. För de var så fantastiskt glada över hans mål. Inte bara för lagets skull, utan för hans skull. Ja. Som jag upplevde i alla fall senast.
Ja, men det tror jag också. Har du haft en lagkamrat, det är mycket turbulens. Man mår ju dåligt. Alltså, vi får aldrig glömma det att alla de här stjärnorna, superstarsen, är ju vanliga människor bakom. Precis som du och jag behöver uppmuntring, mår bra, mår dåligt. Och man har en enorm press på sig. Man går igenom stålbad mentalt. Det tänker man inte på när man går och sätter sig där och tittar framför tvn. Så det är klart att han inte har mått bra över all den turbulensen. I och med att han har blivit sams då, förhoppningsvis med Pep Guardiola.
Tillräckligt i alla fall.
Tillräckligt för att få spela och få göra de här målen. Det kan, jag skulle snarare vilja säga att katapulten är det psykologiska i klubben. Att slippa problem, att det blir positivt, att en till utav polarna mår bra, kan vara med och bidra kanske i sina bästa stunder. Jag skulle inte vilja säga spelmässigt känns det som, jag tror inte att han har det förtroendet och kommer göra det, den inverkan längre som man gjorde en gång i tiden. Jag tror those days are over. Den tiden är förbi, men psykologiskt kanske en liten del.
Och för att han ska må alldeles förträffligt, precis som en vanlig människa som du och jag, så gäller det att City inte glömmer bort födelsedagstårtan. Men det är den 13 maj.
Jaha.
Så att det kan dröja till dess. De har tid på sig att uppmuntra honom och komma ihåg honom så småningom. Burnley Manchester City ut som första match i den 13 omgången. Hem till Anfield för Liverpool som ju fick med sig bara 0-0 mot Southampton senast. Sunderland på andra sidan som efter ett hopplöst utgångsläge har lyckats rada upp två segrar. 3-0 senast mot Hull. Hur var den där 0-0-matchen egentligen för Liverpool? Var det en bra poäng? Håll en nolla för en gångs skull? Ja. Eller var det liksom chanser och spel för att du skulle ge 3 poäng till?
Ja, tittar man på vissa utav missarna i den matchen så borde ju Liverpool ha gjort mål. Självklart, jag tycker faktiskt att de visar fortfarande de dalarna som är nu är ju inte som de dalarna som var tidigare utan de är betydligt högre upp. Topparna är högre och man går ner men... Att då få en dal och inte lyckas göra mål. Men jag tycker fortfarande att de har sitt grundspel. De får fortfarande mycket högre energi mot när Klopp tog över. Då de verkligen kunde vara nere, djupt ner och hämta vatten i dalgångarna. Men nu känns det faktiskt som Liverpool verkligen är där uppe och pumpat upp sig. Börjat tro på det här på riktigt på något sätt. Och fått in lite spelare också och är definitivt med och fightas om det här.
Slipper det Europaspelet så får vi säga än så länge, även om de vill dit naturligtvis. Ja. Men går det att gång efter annan, en hel säsong pumpa upp den där energinivån, att det är det som är vägen hela tiden att ta vinsterna? Nu lyckades de ju inte i hela matchen vara på den nivån där de har varit tidigare. Nej. Borta mot Southampton. Bra defensivt motstånd stötte de på också. Och de hade möjligheter för att göra mål naturligtvis. Men måste de hitta ett annat sätt att vinna matcherna också? Eller är det just den här bara hög press och tok tempo på det viset? Energi?
Ja, nej, jag tror faktiskt inte att det är så enkelt att det bara är det. Det är en viktig ingrediens som de vill ha i sina bästa stunder så att de har det som ett vapen. Men självklart måste ju resten av filosofin sitta. Och då menar jag arbetsfördelning, försvarsspel, hur man gör i olika situationer, visfasta situationer. Man måste ibland, man möter kanske bra lag där man måste organisera sig, vila lite grann för att kunna pulsera. Det går inte bara att gå ut och springa och tro att det är nyckeln. Så att,
men det är inte så enkelt kanske,
nej.
Som vi beskriver ibland.
Nej, utan så enkelt är det inte.
Det finns en djupare filosofi och en större register än så.
Däremot så pratar man om det här med trigger. Och de är ju då mer beroende av energin som trigger. Visa någon vägen man kommer in i det här så blir det att alla följer med och springer alla och har den inställningen, ja då blir det kanske lite Sean Dice på Turf Moor där man kan ta de här höjderna. Alltså då skulle Liverpool verkligen kunna utmana vilket lag som helst, för då har de både den individuella kvaliteten, får energin och tajmingen och pumpar upp där. Så det är ju någonting som en manager naturligtvis vill få in i laget, särskilt om man har den spelfilosofin, för då blir de ju otroligt jobbiga för motståndarna att möta. Man har ju mött den typen av lag ibland och även under vissa perioder i matcher när ett lag försöker forcera i slutet eller när de har flyt och det går bra, när man känner då kan ju faktiskt ett mycket sämre lag pressa ett stjärnlag bara med hjälp av den energin. Och det är klart, kan man då som manager styra det, att få in det som en spelfilosofi och få ut det väldigt ofta, då har man nått långt.
Och Klopp hade ju möjlighet under landslagsuppehållet att faktiskt trimma flera av de defensiva spelarna som han hade tillgängliga på hemmaplan. Kanske gav det effekt då i form av en hållen nolla borta mot Southampton. Nu är det alltså Sunderland som har fått igång Anichebe på ett helt fantastiskt sätt bredvid Defoe som fortsätter att producera. Jag tror att det är 16 Premier League-mål bara 2016, bäst av alla engelsmän så här långt. Han gör det gång på gång på gång i alla miljöer och i alla klubbar och hela tiden. Anichebe bredvid där. Kan inte det vara vägen upp över sträcket för Sunderland?
Det är nog den enda vägen skulle jag vilja säga. För att det ser torftigt ut. Man har försökt få ihop laget, det har varit stålbar, det har varit kris, men de har ju fortsatt att förlora. Enda sättet att vinna, tror du det är, vet vad det är? Det är att göra mål. Annars vinner man, nej jag skämtar lite, men och där har man ju faktiskt Defoe och Anchep, två, en stor, stark, alltså man vill, jag skulle inte vilja möta honom varken på plan eller i en mörk gränd. Dessutom då med den här fysiken och då lilla Defoe bredvid som är så otroligt skicklig med avslutningar, ligger och hugger en målskytt, så att jag skulle säga att det är den spetskompetensen i det få, eller att få igång dem båda på något sätt. För det är två spelare som har såna egenskaper som motståndarna kommer att ha problem med. Mm. Annars så blir det ändå, man har spelat matchen när man är ganska bekväm som försvarare. Du har inget hot i motståndarlaget och då är det väldigt svårt för motståndarlagen att göra mål. Mm. Så att det är ändå på något sätt att sätta försvarsspelet och att de två gör någonting där framme så att de får mål. För det är ju att överleva som är ambitionen och målet för Sunderland.
Och Sunderland kommer alltså till Anfield med det toppparet som ett hot och dessutom med två segrar och lämnad jumboplats med sig inför det här mötet. Arsenal mot Bournemouth. Hem dit alltså till Emirates efter 1-1 borta mot Manchester United. Nästan sista minuten kvittering, 89:e Olivier Giroud. Vid sidan av Champions League nu, vad måste Arsenal efter bara då en seger på fyra matcher? Mm. En seger på fyra matcher i Premier League. Vad måste de hitta tillbaka till? För de har inte särskilt ofta nära att göra mål mot Tottenham eller mot United.
Nej.
Även om det då var två poäng där i de exakt svåra toppmatcherna.
Och två väldigt bra lag. Tottenham vet vi är kända för sin defensiv. Och möter man världsspelare som också då försöker tränga lite. Man vet ju när man möter ett bra offensivt lag. Då blir man extra koncentrerad såklart. Och prioriterar defensiven, ytorna, för att tränga det för Arsenal. Jag tror det kommer att lösa sig bara genom att man fortsätter. Man möter ett sämre lag. Man möter dessutom ett spelande lag, vilket tror jag kommer att vara väldigt positivt för Arsenal. För då blir det inte som mot Middlesbrough 11 spelare som man ska igenom vid straffområdet, som det faktiskt var vid något tillfälle. Det var ju ingen spelare som ens fanns uppe som forward för att lyfta upp den på då. Mm. Så att då finns det lite mer ytor. Jag tycker ändå att man har sett rörelsen, inställningen, och vissa matcher blir det bara så att du inte riktigt får till det. Mm. När du måste vara offensiv, göra målen. Så enkelt är det inte så att det kommer på beställning.
Arsenal har ju faktiskt inte förlorat sen premiären hemma mot Liverpool då med en reservbacklinje kan man väl kalla det. Ja. Bournemouth vann borta mot Stoke senast, hade två förluster med sig dit. Presterar väldigt fin och bra fotboll, ibland ineffektiv eller ofta ineffektiv fotboll. Men hur passar just det, du är inne på det, ett spelande lag mot Arsenal? Har Arsenal fortfarande mer trubbel med kraft och fysik?
Ja, jag tror det, och framförallt att man då packar lagen, att man då bara inriktar sig på försvarsspel, för det är så pass bra lag och bra spelare, det är landslagsspelare på alla positioner, och då kan det vara svårt, även om man heter Arsenal, att ta sig igenom alla de där. Mm. Ett lag då som kanske man kan tycka är lite naivt på det sättet. Men det är också det som gör att man vinner de andra matcherna. Så jag tycker Bournemouth är på rätt väg. Att man, och sen vinner man mot Stoke. Mot att man har en defensiv filosofi. Dessutom ska vi faktiskt säga att det är ju på inget sätt avgjort. Alltså den snabbheten på de spelarna i offensiven. När det då dessutom man ligger på med sitt egna lag. Det blir stora ytor. Så backlinjen skulle jag vilja säga nästan blir nyckeln. Att vinna tillbaks boll och att stävja de omställningarna. Då tror jag de där framme kommer få tillräckligt många lägen och chanser så att något mål görs. Mm. Men man vill ju inte ha 0-1 att börja och sen ska man ta sig igenom den psykologin och de tänder till motståndarna. Då, va? Så att, för backlinjen tror jag att det kommer att kunna bli en ganska jobbig match för Arsenal.
Intressant. Arsenal alltså för att söka absolut tätkänning. Bournemouth för att förbättra sin överraskande fina mittenplacering. 15 inspelade poäng inför den här matchen. Match mellan Manchester United och West Ham. Ja, det är två gånger på bara några få dagar. Det är onsdagsmöte också i ligacupen på Old Trafford. Till att börja med, ligamatchen dem emellan. Det mest otursförföljda, säger Mourinho, mot det mest krisstämplade, säger jag, United mot West Ham. Vad säger du?
Ja, men jag håller med om beskrivningarna. Det finns väl en liten krisstämpel för de som följer United också, eftersom United inte ska ligga där de ligger.
Med den satsningen, med den höga profilen, med Mourinho på plats, med Zlatan tillbaka till den här matchen efter avstängning. Mm. Det mest otursförföljda, han bygger det, Mourinho, naturligtvis på att det var enormt klen utdelning på det de hade mot Stoke. Mm. På det de gjorde mot Burnley och det de visade senast mot Arsenal.
Det är en psykologi som man visar utåt och vi mot världen och det är så synd om oss och allting sånt där. Men nej, det brukar, det är en klyscha, men det brukar jämna ut sig. Jag tycker nog att tittar man på andra lag så har de också otur vissa matcher.
Så hur förtjänar man flyt? För det är det handlar om. Ja. Alltså att spela sig till
en bra spelare har ofta tur. Och att förtjäna det i ett lag, det är egentligen back to basic. Ner och jobba. Ta jobbet, ligg rätt i positioner, gör det man ska göra. Bort med frisyrgelén skulle man kunna säga. Det är liksom inte när det skiter sig, då får man verkligen kavla upp armarna och bara jobba och bara...
Nej, ärmarna. Du kan inte kavla upp armarna.
Ärmarna.
Ja,
ärmarna.
Nej, men,
ärmarna. Ja, ärmarna.
För det blir jättejobbigt om man ska kavla
jobbigt.
Upp armarna.
Det blir jobbigt.
Förlåt.
Nej, det är inga problem. Nej, men det är verkligen att det är inte så konstigt eller speciellt, för man har själv, alla som har hållit på med idrott har varit i när det flyter på eller när det går lite dåligt. Mm. Och när det går bra, då kan man garva lite, det är lite lättare och det flyter på. Men annars, då är det verkligen att bara försöka jobba sig igenom det på något sätt.
De måste in i skiten. Är de inte där då? För jag tycker man har hela hösten sett arbetskapacitet på Zlatan till exempel, även när han hade den här perioden när inte bollarna gick in.
Jag tycker att du spot on, för jag tycker att det är där man ser United nu, och jag tror att det är det också därför man tycker att man har lite otur, för att de jobbar så hårt och de lyckas inte få med sig flytet på något sätt då. Zlatan jobbar hårt, det är också därför han får spela, det är därför Mourinho, han var ju till och med ute och sa jag spelar med de spelarna som både vågar spela och som kavlar upp ärmarna. Mm. Det är de spelarna han har valt som gillar eller förstår vilken situation klubben och alla är i. Mm. Alla sitter i den här så kallade båten. Samma båt. Att det är inte roligt att gå till en träningsanläggning när det går dåligt för klubben. Man kan inte gå ut på stan, du kan inte visa dig. Så alla måste hjälpas åt att ta poäng och ta sig ur krisen och få lite flyt på flotten då.
Manchester United har bara 5 lag framför sig. West Ham har bara 3 bakom sig. Succélag i fjol högg ju just på öga mot öga med Manchester United. Vi var ju där på sista matchen på Bowling Ground och såg hur de fightade som Europaplatserna där. Nu är det överlevnad som gäller. Medan West Ham nu har förlorat redan 7 gånger av 12 matcher. Mm. Och senast hade 2-1 in i slutminuterna mot Tottenham. Harry Kane slog till 2 gånger om.
Reed utvisad.
Och på något sätt, det var fallucka rätt ut bara, istället för någon slags svikt och trampolin i den läget. Sättet de förlorade på. Vad tror du att det betyder för fortsättningen?
Blytungt. Alltså det är en sån här psykologisk blytung att på en borta match mot Tottenham och kunna tagit den 3 poängen. Det hade kunnat blivit då den, som du säger, psykologiska effekten. Både poängen, att man kommer upp lite i tabellen. Ja, vad gött och så vidare. Och någonting att jobba vidare på.
Flytet.
Mm. Mot den då abrupta vändningen på 5 minuter. Från 3 inspelade poäng, succé, till ännu mer problem, tråkig vecka med allt som det kommer med. Och det är klart att det påverkar spelarna och det blir en oro. Dessutom kaptenen avstängd.
Mark Noble kommer väl tillbaka.
Noble kommer kanske tillbaka
från avstängning. Men det var ändå Reed som gjorde en alldeles ypperlig försvarsinsats annars. Men jag tyckte det satte fingret igen på Billits förmåga att styra en match. När de hade 2-1 Payet ut, Nordtveit in, ja, och tappade bollar, ingen möjlighet att lasta av och istället öka tryck bakåt. Alltså de här små justeringarna, om de görs rätt eller fel.
Ja, dels du? Det och även i själva spelet. Nu visade de ju väldigt mycket kämparglöd, men det var väldigt mycket kämparglöd. Jag såg inte riktigt strukturen. Det fanns massor med möjligheter att spela sig förbi spelare som egentligen bara visade kämpaglöd. Mer jobba än tänka och strategi. Så att det gjorde mig lite fundersam inför framtiden. Vart står West Ham? Det fanns ingen stabilitet, ingen direkt spelidé på det sättet med någon trygghet i, utan mer skolrast. Vi går ut och kör järnet så får vi se vad som händer. Och byterna var ju det som avgjorde matchen. Om man tittar vad Pochettino gjorde, det han fick in med bland annat Son då, som låg bakom och Sasa var inte direkt lyckad när han kom in, och sen Nordfeit som du sa också då med straffen och så vidare. Så att nej, där hade han ju inte heller den fingertoppkänslan att göra rätt i den situationen. Så att det kanske är han som ska ta på sig den förlusten som blev. För det är ändå han som hade spakarna att styra med.
Behöver styra upp West Ham på omedelbar basis här nu. Det är United gånger två, Arsenal och Liverpool som väntar för ett West Ham. Det är två lag som behöver tur helt enkelt på Old Trafford. Ja, men det var veckans avsnitt. Onsdagar är det publiceringsdags för småprogram från Storbritannien mitt emellan alla Premier League-omgångar. Vi laddar upp och värmer upp inför den 13:e omgången med det här avsnittet. Syns och hörs nästa vecka igen. Småprogram från Storbritannien. En tumme upp på VSM Televisions Facebook-sida. Gärna det, så hänger ni med på allt. Missar absolut ingenting. Vi som publicerar de här programmen på venström.tv, vi har satt sport.se, betsafe.com och så poddversionen Acast och iTunes. Vi syns och hörs!
Programmet presenteras av Betsafe.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.